Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Kalle Håkansson har disputerat vid Malmö universitet på ett högaktuellt ämne. Nämligen hur säkerhet och försvar fått högsta prioritet av EU sedan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Hur starkt står sig egentligen EU i ett allt tuffare omvärldsläge? Kalle Håkansson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du skriver om EU-kommissionens nya roll i fråga om försvar och säkerhet. Hur kom du in på det här?
Ja, men det finns väl ett kort och långt svar på den frågan. Det långa är väl svaret är att jag alltid har haft ett brinnande och stort intresse för försvarssäkerhetspolitiska frågor sedan egentligen min tidiga studietid. Men specifikt kan man väl säga att jag kom in på ämnet när jag arbetade på Utrikespolitiska institutet och jobbade ganska mycket med EUs försvarspolitiska utveckling. Och vid den tidpunkten så började en rad nya försvarspolitiska och försvarsindustriella initiativ lanseras på EU-nivå. Och jag blev väldigt liksom förvånad att det här kom till och att det gick så snabbt. Och det ledde väl till mitt forskningsförslag och att jag sedan spenderade flera år och försöka undersöka varför och hur de kom till.
Och mitt under den här perioden som du satt och skrev så hade ju Ryssland den dåliga smaken att gå in och attackera Ukraina. Vände det upp och ner på det du sysslade med? Eller?
Jo, men det gjorde det verkligen. Och på ett sätt kan man ju säga att det har skapat i första hand redan 2014 med den första liksom invasionen och annekteringen av Krim var ju det som ledde till att de här nya initiativen kom till, de första liksom stegen. Men sen så kom ju såklart det storskaliga och fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 och det förändrar ju allt. Hur man arbetar på EU-nivån, vilka initiativ som kunde tas, hur samarbetet mellan EU och NATO började liksom arbetas fram, hur liksom medlemsstaterna ställde sig till EU-kommissionens roll och liknande. Så att det var verkligen en stor förändring skulle jag säga.
Men hur gör man som forskare i det läget när man har en linje som man håller på med och så vänds allting upp och ner?
Jag tror man måste vara pragmatisk, följa liksom, utvecklingen och liksom inte kanske gräva ner sig om inte allt går som man tänkt sig från början och vara anpassningsbar. Och som sagt, jag hade kanske lite tur i att jag hade kunnat göra en del studier kring just kriget i Ukraina och hur EU har liksom svarat upp mot det på ett ganska liksom framgångsrikt sätt skulle jag säga. Gemensamt ha en liksom stark hållning vis-a-vis Ryssland. Så att det handlar ganska om att vara liksom pragmatisk men också liksom följa läget och verkligen fördjupa sig där då.
Ja, apropå så just det så har ju många menat att vi känner oss mer som europeer som vill hjälpa andra europeer. Håller du med om den bilden och tror du den kommer hålla i sig?
Jo, men det håller jag nog med om. Och så att jag har ändå varit imponerad av hur liksom hållbart stödet har varit över tid. Hur många liksom sanktionspaket som har kunnat genomföras mot Ryssland. Men också att man har tagit ett gäng nya initiativ. Till exempel att köpa ammunition gemensamt till Ukraina. Sen kan man väl argumentera för att vi kan göra mer och ska göra mer. Och det gör jag tydligt. Men om man ser från liksom vart vi kom ifrån så skulle jag ändå säga att det är väldigt liksom, stora steg som har tagits. Men vi behöver göra mer. Och nu finns det såklart vissa oroväckande tecken. Ungern som har stretat emot även i tidigare sanktionspaket nu med finansiellt stöd till Ukraina. Men jag tror ändå det finns en liksom sån stor, stark ändå grundsyn inom EU att vi måste stödja Ukraina för att det handlar till syvende och sist om vår egen säkerhet i alla liksom europeiska länder.
Du tittar på perioden 2014 till 2023. 2014 känns ju som en väldigt rimlig start med annekteringen av Krim. Var det självklart att det skulle sluta 2023? Eller, jag tycker du jobbar med så levande materia hela tiden. Så ja, men, var drar man gränsen?
Verkligen. Och, jag kan börja med att varför jag startade med 2014. Och där fanns väl egentligen två anledningar. Dels som du säger så hände det liksom väldigt mycket säkerhetspolitiskt med annekteringen av Krim. Invasionen av Ukraina för den första gången där. Sen så kom också den nya kommissionen 2014, och det var också en av anledningarna till varför jag valde det som en liksom, tydlig startpunkt. Då kom det in Juncker-kommissionen som också första gången sa att vi ska arbeta med försvarspolitiska frågor. Och det var också ett nytt liksom, steg från EU-kommissionens sida och framförallt från deras ledarskap. Men som du säger, det har varit en speciell tid att jobba med liksom, en föränderlig materia. Och jag tycker att det har liksom varit utvecklande och liksom varit bra för min forskning och liksom väldigt spännande att liksom kunna följa aktuella och liksom viktiga processer. Sen valde jag väl 2023 som slutpunkt också, för att då går vi mot slutet av den nuvarande kommissionens mandatperiod under von der Leyen. Så att det blev också ett ganska liksom, naturligt slutdatum på det här sättet.
Men hur jobbar du rent konkret med det här då? För du är ju inte en forskare som går ner i ett arkiv och sätter och rotar. Du går heller inte ut på fältet och gör kemiska experiment. Hur konkret går det här typen av arbete till?
Ja, men jag skulle säga att jag är ganska driven av att försöka träffa så mycket människor som möjligt. Försöka vara i framförallt kanske Bryssel. Träffa de diplomater, tjänstemän, även vissa politiker. Och liksom försöka diskutera fram med dem. Vad gjorde ni i det här läget? Hur kom ni fram till det här initiativet? Eller vem var det som tryckte på för att någonting skulle gå i mål eller genomföras? Eller å andra sidan, vilka var det som höll emot? Och försöka liksom verkligen gå in i liksom det finsilta och få dem som arbetar med det här dagen och liksom berätta om deras vardag och liksom arbetsprocesser. Så det har varit liksom mitt främsta arbetsverktyg skulle jag säga, att liksom verkligen följa det noggrant liksom på plats. Sen såklart tror jag också väldigt mycket att hålla sig ajour, följa nyhetsmedia kring de här frågorna, även liksom tankesmedievärlden i Europa och liksom dra på vad som kommer ut därifrån, och där har jag haft min, kan jag säga, tvåfotade approach. Jag har en fot i ren forskning och sen har jag en fot som kommit mer från tankesmedievärlden eller forskningsinstitut. Och det har varit en väldigt bra liksom, kombo för mig skulle jag säga när jag har skrivit den här avhandlingen.
Du har gått närmare in på den europeiska försvarsfonden, EDF. Vad är fondens främsta syfte?
Ja, men den skapades för att stödja forskning och utveckling av försvarsindustriella samarbeten på europeisk nivå. Och det var ett väldigt, som sagt, stort steg skulle jag säga när man lanserade den här fonden. Den är en av de största bidragsgivarna till liksom, forskning och utveckling på området i Europa. Den är tänkt att liksom leda till mer samarbete mellan europeiska industrier. För här har vi sett att vi har en väldigt fragmenterad marknad där vi har många olika vapensystem som tillverkas i många olika länder. Och det här har kanske inte lett till de mest liksom effektiva allokeringen av liksom resurser i Europa. Och här såg liksom EU och EU-kommissionen specifikt en liksom möjlighet att försöka stödja och liksom förbättra samarbetet i Europa. Och här kan man ju se tidigare så har EU-kommissionen försökt arbeta på det här området. Men de har jobbat mycket mer med lagstiftning och reglering. Men det har inte riktigt fungerat. För där har medlemsstaterna hållit emot, sett att liksom nu klampar ni in på vårt område, på vår suveränitet. Och då tänkte de, okej, vi tar upp pengapåsen istället och försöker ge liksom finansiella medel för att stötta samarbete och leda till mer samarbete och konsolidering som man pratar om i Europa.
Och bara för tydlighetens skull, vilka riktar den sig till?
Ja, men den riktar sig till försvarsindustriföretag, även om det har en stark koppling till till staterna på det här sättet. För i de flesta andra länder i Europa så äger ju medlemsstaterna deras försvarsindustri, eller i alla fall deläger. Här i Sverige lite av ett speciellt fall, där vi har en helt privatiserad försvarsindustri på det här sättet. Men det är försvarsindustriföretag som är de liksom främsta aktörerna i EDFM.
För det är ju inte exakt den bilden som jag föreställer mig att allmänheten har av försvaret, att det är privat. Att du skriver mycket om entreprenörskap till exempel i fråga om försvar. Varför är det relevant?
Ja, men det har ju hänt väldigt mycket som sagt under de senaste åren. Och en sån entreprenörskap har ju varit att just kommissionen har varit entreprenörer i att de har tagit fram nya initiativ. Sagt EDF har varit ett sånt nytt förslag. Och man kan även se att försvarsindustrin var ganska liksom inblandad när man tog fram de här förslagen. Och kan man säga var ganska liksom, ja, men framgångsrika i att liksom hjälpa, skulle jag säga, i att ta fram en bra lösning. För det här handlar ju också om att vid den här tidpunkten så hade EU-kommissionen, som jag specifikt kollar på, ganska lite liksom kompetens och erfarenhet av försvarsindustrifrågor och hur man kunde liksom leda till mer samarbete. Och då började man dra på kunskapen och kompetensen som också försvarsindustrin hade och fråga, hur kan vi hjälpa er att samarbeta mer? Och det var väl liksom den approachen man mycket tog, skulle jag säga.
Du som svensk forskare har ju åtminstone till en början fått förhålla dig till Sverige som icke-medlem i NATO. Hur har just NATO-delen förändrats under din forskningstid?
Ja, men ganska mycket skulle jag ändå säga. Traditionellt sett, om man har sett på till exempel EU och NATO, så har de liksom lite sett som rivaler. Aktörer som trots att de baserade i samma stad inte vill prata med varandra. Vi har sett de liksom politiska problemen med Cypernfrågan, där Grekland och Turkiet håller emot visst samarbete. UK eller Storbritannien var också skeptiska mot att EU skulle få en mer försvarspolitisk roll, för att det skulle kunna utmana NATO, sa man vid den tidpunkten. Men över tid så har det här förändrats lite, och det har att göra mycket med omvärldsläget och liksom de skeenden som har skett. Och för första gången skulle jag säga att det är NATO ibland som går och knackar på EU större och frågar, får vi vara med? Kan vi vara med och se vad ni gör på vissa frågor i till exempel försvarsindustrifrågor, men även cybersäkerhet, ekonomisk säkerhet, alla sådana aspekter, och hur liksom politikområden blir mer sammankopplade idag har lett till ett liksom bättre samarbete mellan EU och NATO. Och här kan man ju också tillägga att när kriget i Ukraina bröt ut, det fullskaliga kriget nu 2022, så ledde det också till ett stärkt samarbete mellan EU och NATO. Och där var ju NATO ganska tydliga med att de vill inte ses som liksom en part i konflikten. De vill inte gå in med eget militärt stöd. Och här så kunde man istället på EU-nivån säga att jo, men vi kan vara med och samfinansiera till exempel där medlemsstaterna ger till Ukraina. Så här blev det en ganska liksom naturlig uppdelning av liksom arbetsuppgifter för både EU och NATO. Och någonting jag tror kommer också stärkas över tid. Och särskilt nu när sagt Finland gått med och Sverige, är troligt att göra det också i närtid.
Stöter du någonsin på frågan om det du skriver är politiskt färgat?
Jag skulle säga att det har blivit mindre så över tid, skulle jag ändå säga, på till exempel EU-nivån, och att det har funnits en liksom större samsyn mellan de liksom politiska grupperna i Europaparlamentet, att det här är liksom viktigt att satsa på. Och om man ser till exempel Juncker-kommissionen som jag har haft en tydlig liksom fokusering på, så var ju det ledd av Juncker som kom från EPP, och samtidigt så hade de en socialdemokratisk utrikeschef då som hade ett väldigt liksom starkt samarbete. Så att jag vill ändå säga att det har blivit ett bättre samarbete på de här frågorna, och det har liksom setts mer naturligt för alla att vi måste göra mer på europeisk nivå. Och återigen har det varit väldigt kopplat till att det har blivit en väldigt liksom, ja, men osäker omvärld. Framförallt Rysslands krig, men vi ser även konflikter i Afrika, i Sahel, vi ser Mellanöstern. Ja, allt leder till att vi måste liksom ta ett större ansvar på europeisk nivå.
De här konflikterna i Afrika, är det någonting som EU borde titta mer på?
Men jag tror att kanske på sikt så kommer vi kanske få se mer EU-insatser, alltså olika militära insatser igen. EU hade under sin liksom tidiga utveckling av sin försvarspolitik, tidigt 2000-tal, så var EU väldigt aktivt med att ha olika militära insatser runt om i världen. Bland annat några väldigt stora i Afrika, där Sverige bland annat var ganska aktiva då. Men över tid så pratar man lite om en liksom trötthet, att man inte ville göra de här insatserna. Samtidigt ser vi att vi har en sagt det här oroliga omvärldsläget. Och jag har svårt att se andra aktörer framgent så kommer vilja vara liksom engagerade i de här frågorna. NATO har så sagt gått tillbaka till sin grunduppdrag. De höll på med kollektivt försvar. Kommer inte liksom köra så mycket internationella insatser. USA kommer också minska sitt liksom engagemang troligtvis i vår närregion. Sagt, de ser det stora säkerhetspolitiska hotet från Kina och det kommer påverka hur de väljer att vara engagerade. Så här tror jag att EU kommer behöva ta en större roll igen framgent då.
Tror du rent av att det blir så att medlemsländerna själva börjar hamstra mer och försöka skapa mer försvar och bli mer självförsörjande?
Jo, men det ligger verkligen i den riktningen. Och här finns ju som sagt spänningen också, någonting som jag har försökt titta på lite i min forskning, mellan att försvarssäkerhetspolitik handlar mycket om liksom en stats grunduppdrag och att det här är liksom den nationella suveräniteten. Och här finns det en viss liksom spänning mellan att göra mer på europeisk nivå mot att också hålla kvar det inom sin egen liksom kompetens och sitt eget land. Men på sikt så tror jag ändå vi kommer se mycket mer samarbete på europeisk nivå. Och vi har redan sett liksom den utvecklingen. Både nu försvarsindustriellt, som sagt, att stötta industrier att bygga upp mer ammunitionskapacitet. Det är någonting som man kommer behöva göra på gemensamt mer, tror jag. Men vi ser också som en effekt av pandemin och att vi behöver ha lagerhållning kring vissa liksom kritiska produkter. Sjukvårdsmateriell, alltså sånt tror jag kommer också samordnas mer på en europeisk nivå framöver.
En annan effekt är väl också Brexit och att Storbritannien lämnade samarbetet. Har du tittat närmare någonting på effekterna därefter?
Ja, men sagt, Brexit var ju verkligen en sån effekt som ledde till den här integrationen jag tittar på. Sagt, jag brukar säga att det var lite av en perfekt storm under de här åren runt 2014-2016 med sagt först Krim, Brexit, Trump, migrationskris, liksom ett väldigt liksom krisdrivet tidpunkt och det ledde till att man liksom gick framåt och sagt Storbritannien var ganska liksom skeptisk tidigare till att EU skulle ha mer säkerhetspolitisk, försvarspolitisk roll. Och när de lämnade, eller när de var på väg att lämna, så ledde det till att man kunde gå framåt och även andra stora aktörer som Tyskland och Frankrike såg lite försvarssäkerhetspolitiken som ett politikområde där man kunde liksom visa att det finns ett momentum fortfarande för EU. Vi är inte på väg att kollapsa utan vi ser fortfarande en integrationsprocess trots att en av våra liksom stora medlemmar lämnar. Så det här var verkligen en impuls till den utvecklingen som vi har sett. Sen över tid kan man väl säga att Storbritannien nu har börjat paradoxalt närma sig EU-nivån igen och titta på hur de kan samarbeta mer, till exempel försvars- och säkerhetspolitiskt igen och ser hur man liksom kan förbättra den relationen igen. Och där tror jag också handlar lite om tid och känslor, att det är inte lika känsligt längre som det var för några år sedan.
Ångrar de sig rent av?
Jag tror att det kommer ta en lång tid innan Storbritannien kanske kommer försöka återinträda i EU, men osvuret är väl bäst.
Ser du några risker med den här processen som är igång nu när den sista suveräniteten luckras upp?
Ja, men det är klart att det finns ju såklart en kritik att ska EU ta på sig en mer försvarspolitisk roll? Sagt, EU skapades ju väldigt mycket som liksom ett fredsprojekt, integration och liksom inte haft den rollen som de har idag. Så det har ju lett till en hel del liksom kritik. Jag personligen tycker jag att det liksom är en rätt väg att gå, för att jag tror att vi behöver, som sagt, mer samarbete på europeisk nivå. Just för att det finns ju den klassiska citatet att alla medlemsstater i Europa är små, men de vet inte än. Och jag tror verkligen på den aspekten, att även liksom stora jättar i Europa som Tyskland och Frankrike har inte liksom resurser självständigt att arbeta själv, och att därför behöver vi mer liksom samarbete.
Det behöver vi säkert, men vad är riskerna?
Ja, men det är klart att det finns vinnare och förlorare också. Om vi tittar på till exempel försvarsindustriaspekter, så om det blir mer liksom, konsolidering och att man bygger färre system, så klart att det kommer slå ut vissa industrier i vissa länder. Och här kan vi se risker att det är liksom de stora jättarna, som sagt, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, som kanske liksom kommer norpa åt sig det här, och att de andra delarna liksom försvinner. Och där finns ju risker också i att det kanske är bra, vilket vi har sett nu med kriget i Ukraina, att vi har produktionskapacitet på fler ställen än bara på några få ställen. Så att sådana risker finns ju, att konsolidering och liksom mer samgående kan också skapa beroende och vissa liksom risker om man går för långt i det.
Och lite på motsvarande sätt tänker jag på forskningsläget i medlemsländerna. Finns det mycket samarbeten kring sån här forskning som du har bedrivit? Är du hjälpt av andra medlemsländers forskning? Hur ser det ut?
Ja, men det är ju en lite framväxande forskning just på EU-kommissionens roll, skulle jag säga. Och det har skapat ganska liksom mycket intresse under de senaste åren, just för att det har varit så många liksom stora initiativ som har tagits. Och vi ser ett rad liksom, bland annat EU-finansierade samarbetsprojekt där man försöker titta på hur ska EU utvecklas på bland annat försvarsindustriella sidan, men också insatser och liknande. Och ganska intressant, så finns det ganska mycket forskning från Norge på det här området. Trots att de sagt inte är med i EU, men de kan till exempel vara med i den här europeiska försvarsfonden, för att de har det ekonomiska samarbetet med EU. Så att de är väldigt framgångsrika, skulle jag säga.
Det kanske är bra med en blick utifrån också.
Ja, exakt.
Nära från sidan.
Vi har kommit ganska långt sedan Reinfeldt sa att försvaret är ett särintresse till att, ja, det råder ju i princip konsensus om mycket av det här som du pratar om. Men för i Sverige har jag i alla fall jag känslan av att man började ta försvarsfrågor på allvar först efter Rysslands fullskaliga attack då, på Ukraina. Tycker du att vi tar det här på tillräckligt stort allvar, undrar jag?
Det korta svaret är nog nej, skulle jag säga ändå. Jag tycker att sagt, det har hänt väldigt mycket, och vi har liksom börjat att agera utifrån det liksom säkerhetspolitiska läget som vi står inför. Men jag tror att vi nog kanske behöver göra mer. Dels utifrån att långsiktigt så kommer Ryssland vara liksom dimensionerande hotet i Europa. Det här kriget ser ut att liksom fortsätta. Just nu så, ja, men ser det inte ut att liksom hända särskilt mycket, och det kommer liksom fortgå. Vi har en framtida amerikanskt val som också kan ha väldigt stora liksom effekter på europeisk säkerhetspolitik. Och med det sagt så har vi också sagt det här dimensionerande för USA är att deras stormaktsrivalitet med Kina, vilket kommer också omfördela deras resurser över tid. Så att jag tror verkligen att vi har gjort mycket, men det kommer nog behöva göras ännu mer på sikt på det här området.
Och det gäller både för Sverige och EU då, skulle du säga?
Verkligen så.
Men om Ryssland är ett eller ja, Ryssland är ju ett enormt hot naturligtvis. Och sen behöver vi oroa oss för Kina, vi behöver oroa oss för Mellanöstern och vad som händer i USA. Varför, du pratade tidigare om att EU borde engagera sig mer i Afrika.
Ja, men dels handlar det nog om att vi ser hur konflikter och kriser i Afrika kan leda till liksom utökade flyktingströmmar, påverkan på Europa på det sättet. Vi har också väldigt såklart mycket handelsförbindelser med Afrika. Vi ser nu med konflikten i Mellanöstern hur liksom världshandeln går ut med de här områdena. Och det tror jag leder till att EU som en sagt stort handelsblock verkligen kommer behöva agera mer i det området. Sen handlar det också om hur olika länder, trots att vi nu ser liksom Ryssland som det liksom stora säkerhetspolitiska, försvarspolitiska hotet i Europa gemensamt, så har vi olika liksom hotbilder och olika analyser. Och de länder som ligger närmare Afrika ser liksom migrationsfrågor, terrorism, sådana aspekter. Så att det handlar lite om en sammanhållning inom Europa också, att kunna agera på flera ställen samtidigt och vara vaksamma.
Ja, det är lätt att sitta uppe i Sverige och inte oroa sig så mycket för Afrika, men det är värre för italienarna.
Precis så. Och just för att italienarna då ska vara oroliga för våran säkerhet och de aspekterna med till exempel Ukraina, så kanske vi behöver vara vaksamma och agera på andra ställen runt om i världen.
Och i vilka frågor är det i vårt fall skulle du säga? Är det Arktis-nationsaspekten som EU är intresserad av, eller kanske NATO snarare då?
Ja, men det kommer verkligen vara en sån fråga som växer framgent. Och här ser jag också att NATO kommer kanske ta ett lead kring just att vi ser ett mer militariserat Arktis på det här sättet. Samtidigt så handlar det också om handelsaspekter. EU får en roll. Det är kopplat till liksom, kritiska mineraler och liknande. Allt som liksom blir sammankopplat idag, vilket just ger den här aspekter att vi nog kommer få se mer samarbete och liksom samgående mellan EU och NATO framöver, tror jag.
Kalle Håkansson, jag tror att det här samtalet kommer fortsätta efter att kamerorna har slocknat. Men just nu är vår tid ute, så jag ska tacka dig för att du har kommit hit och förklarat din forskning.
Tack så mycket.
Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.